Hur förändrar egentligen AI våra liv? Det har dagens gäst försökt ta reda på i serien Generation AI som finns på SVT Play. Jag säger välkommen hit till Alexander Norén.
Hej Martina, vad kul att vara här.
Jätteroligt att du är här. Får jag fråga, vad har du själv för relation till AI?
Just nu en väldigt stark, mycket.
Jag ställer om frågan, hur var den innan du gjorde serien?
Ja, innan jag gjorde serien, då var det så här, ja men det var abstrakt. AI kommer förändra samhället på så många sätt. Och jag hade rapporterat om det där i flera år som tech-korrespondent på SVT. Men först nu senaste året, då AI har krupit under skinnet på oss. Och vi ser det i appar, hur det skapa magi och kan förändra hur man gör läxan eller förändra hur man tar och förbereder sig inför en presentation på jobbet eller faktiskt i morse, vårblomma, blå blomma, jag tänkte att blåklocka heter det, tog jag bara en bild, la in den i ChatGPT och frågade vad är det här för någonting, ja men skilla såklart.
Ja.
Lustigt att min fru står bredvid mig och säger, du hade inte behövt fråga AI där. Skilla, det vet väl alla.
Hon hade koll på det. Men du lever ju med AI då är ju det en del av din vardag får man säga.
Ja, jag fick en hemläxa av AI-coachen Nils Janse som är i den här serien som lär ut liksom knep och tricks. Han sa till mig efter att jag hade suttit i skola hos honom så här, okej, nu har du ska använda 10 gånger om dagen. Du ska använda det här verktyget 10 gånger om dagen. Det är din hemläxa. För att upptäcka vad det är bra på, vad det är dåligt på. Så vad kan man ha för nytta av en chatbot och vad kan man inte? Vad är hiss och vad är diss?
Det där tyckte jag var väldigt, väldigt intressant i serien. Att din coach säger att man måste plugga, att man måste träna på att använda sig av AI. Det hade jag inte förstått alls. Och vad är liksom poängen med det?
Det är en konst i sig skulle jag säga. Om du tar här klassiska diskussionen om fuskverktyg i skolan. Inlämningsuppgiften skrivs av AI-chattbotten istället för att du sitter hemma och sliter med det. Så ska det ju inte vara. Men det sätter ju snarast fingret på att man kanske inte skulle betygsatt inlämningsuppgifter från början. Istället, tänk på samma verktyg kan du använda för att träna dig inför ett prov som du gör i skolan. Du har det som en privatlärare nästan som lär sig vilken nivå du är på. Och sen om du då ska använda det för att få någonting gjort, då måste du kunna prata till den på ett sätt som gör att den gör vad du vill. Det är liksom lite av en konst att lära sig att prata med AI så att man får vad man vill ha. Och låt mig ta ett annat exempel. Jag läste en mäklarannons igår. Och den var så konstig. Det var liksom så här, det här måste vara skrivet av AI. Jag har inte vågat fråga den här mäklaren. Nej. Jag ska göra det på något sätt diskret.
Vad var det som var konstigt i annonsen då?
Ja, men den var... Ja, men om du inte promptar, det vill säga prata med AI och ger den direktiv, liksom order som på ett bra sätt, då ger den tillbaka en stil som den är tränad på. Den är tränad på jättemycket amerikansk säljtext typ. Så det låter som en slags dålig tv-shop-reklam-människa. Men då är det bara att säga till den, du, nu ska du skriva det här i stilen som en sofistikerad innerstadsmäklare som riktar sig till människor med mycket pengar och som värdesätter kvalitet framför yta.
Ja.
Bra, då får du texten på det sättet. Eller, nu riktar vi oss till den första gångsköparen som är 20 år och vill vara lite hippurban. Skriv texten så att det känns som att det här är en lägenhet på Södermalm i Stockholm fast den ligger långt bort i stan. Få texten på det sättet. Eller skriv det som Ernest Hemingway. Och så får du som Ernest Hemingway koncisa korta meningar. Ja. Du måste bara lära dig de här knepen. Det är det som är konsten.
Ja,
för att
det.
Få den dit man vill. Så man inte får skit som output.
Nej, nej. Och det här tror jag verkligen är nyheter för många. Att man måste tänka på hur man pratar med. Man måste öva sig själv på att prata med AI. Och också då öva upp AI så att man får det man vill ha. Vi ska prata vidare strax här på Rix FM. Rix FM. Vi pratar om hur AI ju förändrar våra liv. Det är journalisten Alexander Norén som är här som också har gjort serien Generation AI som finns på SVT Play. Vi pratade ju lite om AI i skolan och i serien så sägs det ju att AI skulle kunna liksom revolutionera skolan om man använder det på rätt sätt. Vad är rätt sätt?
Rätt sätt är att inte använda det som ett fuskverktyg och ta genvägar.
Det känns ju som att det är väldigt lätt. Man tänker att det är där eleverna hamnar.
Det är ju det som jag tror de flesta har gjort hitintills. Men nu börjar ju fler och fler skolor fatta att vi kanske inte kan betygsätta hemuppgifter på samma sätt, eller alls egentligen. Och det kanske man aldrig borde ha gjort. Man har ju kunnat ta hjälp av andra och fuska innan. Nu finns ett digitalt verktyg som alla har tillgång till. Och det är väl det som sätter fokus på det där. Rätt sätt, det är ju då till exempel om du, ja men som när jag hjälpte jag hjälpte min son som går på gymnasiet med ett matte, plugga inför ett matteprov. Och det var en uppgift som han inte klarade av att göra. Och jag kommer inte ihåg hur man gjorde det där. För det var för länge sedan. Så jag tog en bild på problemet, la in den i ChatGPT och sen så frågade jag, kan du ta och lösa det här matteproblemet? Redovisa steg för steg hur du går tillväga och varför. Och så fick jag, som en lärare, en pluggkomp, en sån här study buddy, skulle ha gjort. Okej, steg ett, man gör så här. Och sen tar du den grejen och matar in den där. Och det är på grund av det här. Så det blev pedagogiskt förklarat. Det var inte en genväg till svaret, för nej, det lärde du ingen.
Nej. Men det är ju precis det där man är ute efter som förälder. Herregud.
Och det kostar typ ingenting.
Nej.
Alla har då möjligheten att ta hjälp av verktyg, AI-verktyg, på ett vettigt sätt om man använder det på det sättet.
Ja. Vad har du fått för intryck av hur man jobbar med AI i svenska skolan idag?
Väldigt olika. Det är framförallt eldsjälar av lärare här och där. Sen finns det, har jag hört, att rektorer ringer ner Skolverket och vill ha liksom riktlinjer och stöd. Hur ska vi göra? Hur ska vi förhålla oss till det här? Vad ska vi tillåta och inte tillåta? Skolverket har tyvärr ingenting att säga där, därför att de vill inte liksom styra för mycket. De säger typ mellan raderna, utvecklingen går så fort. Som vi skickade ut riktlinjer idag skulle de vara inaktuella imorgon. Mm. Ungefär mellan raderna, börja tänka själv och liksom sätter in i det här.
Ja.
Men det är väldigt ojämlikt, eller vad man ska säga. Spridda skurar.
Ja. Det där med att utvecklingen går så snabbt, det nämner ju du också i serien. Hur påverkar det oss?
Ja, antingen så väljer man att bara ducka, stoppa huvudet i sanden och tänka det här får nästa generation ta över, eller det här får liksom vänta och se var det landar. Det tror jag är ett misstag. Jag tror att det här kommer du aldrig lära dig genom att liksom vänta tills allt har satt sig, utan spring med.
Ja, det gäller försök, att haka på nu.
Ja, försök liksom hoppa på tåget och alla är lite nybörjare, många är nybörjare nu.
Ja.
Det är ingenting att skämmas att säga så, men hur gör man det där, eller varför gör man det? Ja, men bra, börja snacka i fikarummet tillsammans, utforska. För att man inte ska bli ett offer och det dimper ner ovanifrån från chefen, att nu ska vi använda AI för det här istället, och sorry Alexander, men mer än 50% av dina arbetsuppgifter kommer tas över av en AI, så att hitta på något annat. Då är det bättre att man själv har lärt sig använda AI på ett sätt som gör att man själv klarade av att göra 50% mer, så man blev helt oumbärlig på jobbet.
Där är du ju inne på någonting. Många har ju verkligen hakat på AI-hypen, men många är också livrädda, bland annat för att bli av med sitt jobb. Vi pratar vidare om det strax då på Rix FM.
Rix FM.
Det är Alexander Norén som gästar idag. Aktuell i serien Generation AI som finns på SVT Play. Vi pratar om hur AI är här för att stanna, hur AI förändrar våra liv. Och det finns ju en väldigt stor nyfikenhet och det finns en stor hype. Men det finns också en väldigt stor rädsla på olika nivåer. Men om vi börjar med att prata om det här med att många är rädda för att förlora sina jobb till AI. Vad säger du om det?
Jag säger att det är en helt ny kategori människor som har faktiskt anledning att vara lite oroliga. Tidigare vågor av automatisering, det var ju robotar som tog jobb på lagret eller liknande, eller på fabriksgolvet. Nu är det kontorsarbetarna, det är kunskapsarbetarna, det är allt från reklamare till via journalister till ekonomer, redovisningsmänniskor. Alltså där generativ AI, den här senaste sortens AI som kan skapa innehåll men också analysera innehåll, kan göra en hel del av de här arbetsuppgifterna. Och då kan man tro att antingen så försvinner då jobb. Det är en väg att gå. Jag tror en del företag är väldigt, i lågkonjunktur i alla fall, sugna på att försöka kapa kostnader och hitta genvägar. Då kommer man nog använda AI. Men man kan också välja att styra mot att låta, ja men, förstärka människor i sitt arbete. Använda det, låt dem använda det som ett verktyg, bli mer produktiva, skapa mer, kanske tjäna mer pengar för företaget då istället. Så vi har ett val, vilken väg vi vill gå med det här verktyget. Det är en av flera saker jag vill visa på i den här serien.
Mm. Och sen finns det ju någon rädsla från förr och från gamla filmer att AI plötsligt ska ta över hela jordklotet, vända sig emot oss. Vad säger du om den typen av farhågor?
Ja, jag har ju träffat experter som ger uttryck för det och är rädda för det. Och jag är inte smartare än vad typ Max Tegmark och andra som jag intervjuat är. Men Och så har jag respekt för att den risken finns. Men jag har också träffat forskare som säger att det är en teoretisk risk, men den är inte här och nu, och jag är inte orolig för att vi kommer komma dit närmaste tiden heller. Men i korthet så går det ut på att och när vi får en AI som är minst lika intelligent som mänsklig hjärna, människan, då kommer den, då går vi över en tröskel. Då börjar den lära sig själv. Och då sker intelligensexplosionen exponentiellt. Så då kommer den att bara sticka iväg. Vi kommer aldrig komma ikapp den. Och då är frågan, om det är ett mäktigt verktyg. Tänk dig det i händerna på Putin eller på Xi eller någon annan som liksom vill styra världen och dominera. Så då kommer ju det bli som en slags ny kärnvapenkapprustning kring detta. Så därför finns det väldigt starka krafter kring att nå dit. Och om någon då tar och säger till den här superintelligenta AI, du, bara hitta på ett snällt exempel. Lös klimatproblemen. Och gör det så effektivt och snabbt som möjligt. Okej, sticker den iväg och hittar på en plan på sådär. Ja. Och planen är att döda alla människor. Mm. För vad är det som är mest effektivt kan... Du förstår.
Ja.
Skapa någon slags virus i labbmiljö som sen sprids. Och sen så kommer den att kunna liksom rekrytera människor som gör det inte ett ont anandes åt den. Mm. Det är lite grann det där domedagsscenariot som de är rädda för.
Ja.
Men vi kanske kan ha regler för att se till så att det inte händer.
Ja.
Vi kanske kan hålla koll på det här. Så jag tror en kombination av att vara medveten om vad riskerna är, men inte ta och låta det förlama en så att man slutar se på, till möjligheterna. För det kan ju också bota cancer och liksom snabba på upptäckten av nya läkemedel typ.
Det är som... Bra uppvägt, för jag tappade lite när du drog det här exemplet, men nu känns det lite bättre igen och vi avslutar på den känslan tycker jag. Generation AI finns på SVT Play. Alexander Norén, tack snälla för att du kom hit.
Tack själv.